Måndag morgon, i alla fall måndag förmiddag, är det dags för ett nytt avsnitt i hockeystudion. Vi ska podda här, jag, Thomas Roos, Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist. Vi ska prata om det som vi upplever är viktigast i hockeysverige just nu. Och Abris, kul att du är här igen.
Ja, det är alltid lika kul att vara här hos dig, Thomas.
Känns det roligt att det har börjat igen, att det har dragit igång på allvar? För nu har ju vi gått och kört massa lister och intervjuer och så vidare. Men nu har ju pucken släppts.
Ja, det är jättekul. Jag tänkte på det senast på tåget hit idag. Att det är så skönt. Man är så trött på försäsongen nu. Det känns som den här julen när man städar ut den ungefär. Man vill bara, det känns så här lite äckligt med försäsongen. Nu vill man ha de här tävlingsmatcherna som gäller någonting.
Och Tellan, är det tredje säsongen nu som pensionär?
Ja, jag tror det blir det, va? För mig.
Om jag räknar, är matchvikten densamma eller har det blivit mycket
matchvikten är ungefär... Nej, den är några plus. Däremot muskelmassan, tror jag, den börjar förtina. Så att det blir mer fett på kroppen, kan man säga. Samma vikt, men lite mindre muskler. Ja, muskler väger mer än fett, säger de ju, de som vet. Så att,
men du kollar säkert på någon match i lördags här. Mm. Det rycker inte i plockhandsken liksom, att vara där och vara med?
Nej, det är vissa sekvenser i matcherna, kan jag känna. När det börjar dra ihop sig på slutet och sådana grejer. Man står där i början av matchen möjligtvis och man känner nervositeten. Hur ska det gå? Hur känns det? Hur kommer den här säsongen sluta? Kommer jag vara så pass bra som det har känts eller som det inte har känts? Så att det är väl mer den grejen, men allt det här jobbet som Abri snackar om för säsongen och sådär, det är tråkigt alltså. Ja. Usch, saknar inte ett gud alls.
Jag såg på sociala medier att du noterade att Djurgårdens nya målvakt Niklas Svedberg hade Timråmasken. Vad menar du med det?
Den var hans Timråmask som han hade. Jag vet inte, han verkar inte ha fått sin Djurgårdsmask. Den kanske gick sönder eller någonting, jag vet inte varför.
Men hur funkar det med masker? Alltså, hur, det är inte som att köpa, alltså utespelare får ju en hjälm av klubben.
Precis, ja, men du beställer ju en av, de flesta kör ju med, för att göra reklam då, för David Gunnarsson som sitter och målar ner i Småland då. De flesta målar via han. Han har ju ofta masker hos sig redan, så du beställer ju vilken målvaktsmask du ska ha. Och sen sätter han igång och målar den. Och han har ju väldigt mycket att göra. Så att jag vet inte om det beror på att han inte har hunnit måla den. Eller om den har gått sönder. Eller om det varit något fel på masken. Eller vad som helst. Men jag noterade det i alla fall under matchen.
Men du betalar målvakten själv sin egen målvaktsmask med den här ritningen eller paintingen på? Eller hur?
Det är SHL-lagen som tar den kostnaden. Och den är ganska så kraftig.
Vad kostar en fräsch, en cool målvaktshjälm då, med liksom häftig Djurgårdsemblem eller vad
man kan... Sista jag hörde var ju mask och målning. Jag tror att det är en 40-45 kanske, någonting.
Oj då.
Någonting där handlar vi nog, om jag inte minns helt fel.
Ja, just det. Men det är ju lite reklam också för klubben. Det ser lite coolt ut på något sätt.
Ja, det är ju. De flesta målade in sina sponsorer också. Jag menar, Djurgården har väl sitt diskmaskinsföretag där som de kör, tyska, som de kör mitt på pannan. Så att, men det kostar extremt mycket att vara hockeymålvakt.
Får målvakten behålla den masken sen då, efter säsongen?
Kan du sälja dina på Tradera typ?
Jag skulle kunna göra det, ja. De flesta målvakterna får ju behålla dem. Det är ju så, rekommendationen är ju att du ska byta mask varenda år. På grund av alla smällar du får mot huvudet. Inne med
hur många maskar har du där hemma?
Ja, har jag. 13, 14, 15 kanske någonting.
Gånger 40 000.
Ja, någonting sånt.
Du är alltså nästan miljonär i hockeymasker.
Så nu kommer alla hem till, då pröjsar du ett larmet sen då, alla försäkringar som krävs. Tack.
Men vilken hjälm är du mest nöjd med då? Alltså när du sitter med grabbarna hemma där och dricker Glenfiddich, vilken hjälm tar du fram då och säger att den här är så jäkla snygg?
Jag tycker landslagsmaskerna är fina faktiskt. Det är lite guld och gult och blått. Jag är stolt över dem faktiskt. Det är en stor ära att få representera sitt land faktiskt. Och vissa av dem. En av maskerna hade jag på mig när vi vann OS-guld 2006 till exempel. Även fast jag inte var så, spelade så många matcher. Men det är ändå ett minne liksom, i den själva masken.
Jag måste fråga då, hur mycket är mask och hur mycket är målning av den där kostnaden på 40-45 000?
Det har jag faktiskt dålig koll på. Men det är mycket. Är det. Jag skulle säga 60-40 kanske då. 60 att det kostar masken och 40 för målningen och någonting sånt.
Nu hamnar vi in på ett ämne som vi inte skulle prata om. Men jag måste stanna här. Hur de här masken har de i vardagsrummet, och ungefär som när jag börjar ta fram gamla bilder, det är ungefär som att nu är middagen slut, nu vill alla bara gå hem och liksom sådär och tycker att det är ganska tråkigt att kolla på bilder en timme. Men när du tar fram dina målvaktsmasker, är det en signal att nu börjar den här trevliga parmiddagen att ta slut?
De luktar så jävla illa fortfarande, det är som en grej, så att jag har hängt dem över sängen.
Får du ha dem i vardagsrummet?
Nej, det får jag inte ha. Det modeexperten eller inredningsexperten hemma med frugan tycker inte att det är så fint att ha gamla hockeymasker hängande överallt. Så de är i ett skåp, ett glasskåp faktiskt. Så det går att se dem.
I vardagsrummet?
På display på nedervåningen. Kan man säga. Så att det går att se dem.
Mot
menar
du med display förresten?
Ja, men display menar jag med att det är glas så att det går att se igenom. Så att de liksom, man visar ändå upp dem. De står inte in i en kläkammare någonstans gömda utan det går faktiskt att se dem.
Ja, du fick en lite maskutbildning där. Det är kul när man kommer in på lite sidospår som man, i alla fall jag känner, det här ingen aning om. Jag visste inte att det var så här dyrt med en hockeymask då.
Nej, verkligen inte. Det är ju tur att inte någon av sönerna ska bli hockeymålvakt i alla fall. Nej.
Jag var och kollade mina gamla hockeygrejer och hittade en susp från 85 eller någonting sånt där. Jag vet, den tror jag inte.
Uff. Har du en på display hemma också eller?
Nej, jag
inte. Nej, du skiter i det.
Det är den här rosbärt. Det är framsusparna som det är dags att gå hem.
Det är då middagen börjar ta slut kan man säga. Den här hade jag 83-84 när jag spelade väl en AIK.
Jag vet inte om jag kan koncentrera mig efter att ha hört den här grejen. Ah, okej, okay. Men vi provar.
Skärpning i klassen här. Vi ska prata SHL och det startade ju i lördags och Abris, du var nere i Göteborg, men du har Göteborgs förbud att prata om, i alla fall Frölunda förbud. Men du kan väl dra lite om, vad känner du om första omgången? Vad fick du för intryck och vad var något som du studsade till på?
Otroligt mycket intryck, så nu gäller det bara att sitta lugn i båten, tänka efter. Du har varit med i så många år, du vet att en match är ingenting, 10 matcher är knappt någonting heller. Men jag blir lite över...
Blir du het på hanen att såga?
Ja, het på hanen och såga och berömma och sådär. Och det är väl lite tjusningen också på ett sätt, att det ska vara lite här och nu också. Men nej, det var mycket intryck. Vad vill du att jag ska börja eller på att säga?
Ja, men du får ju inte prata Frölunda, nej, för det är en punkt vi ska senare. Ja,
absolut.
Nämner du Frölunda och då kommer jag avbryta dig. Jag avbryter dig ändå så att säga.
De matcher jag såg mest förutom den matchen var ju Leksand-Malmö och Djurgården-Linköping. Och den ena var väl lite som förväntat, Djurgården-Linköping där ändå tyckte jag. Leksand-Malmö, om jag tittar på den. Ja, jättekul med Leksand, verkligen. Vilket tryck det var där uppe. Nu satt jag på tvn och såg det, men det var ju som att man liksom bara får med in i tv-rutan där och bara var med i den här stämningen. Helt vitt, ett vitt hav där och allting. Så det var ju helt otroligt. Och så att de fick vinna och göra 4-0 i sista perioden. Sen tjurgubben i mig tänker ju lite grann. Malmö har sett 2 matcher nu mot Växjö i genrepet och mot Leksand nu. Och det är ju så, om Malmö lever ju på att vara liksom det mest noggranna och mest konsekventa laget i SHL.
Som Oskarshamn, ja.
Ja, om man inte är det, då kommer det att falla väldigt platt. Och jag tycker liksom att man ger bort väldigt mycket mot
Leksand. Men det är inga roliga förberedelser man hade. Sitta där på en flygplats, lite oro. Tänk dig nervositeten att dra iväg med det här extra planet sen. Man har gått in ett plan och sen ut. Och sen sitter SHL och säger att ni måste starta matchen 60 minuter efter att ha kommit till Leksand. Det måste vara ett ganska stort stresspåslag. Eller jag bollar in tällan här. Vad säger du om de här förberedelserna som de hade?
Ja, men det är en av grejerna att vara professionell idrottsman. Att man får ja, men det är klart att det inte är en optimal start på säsongen. Men samtidigt så har de visste ju om det ganska så tidigt. Så kan man ju liksom lägga om tankesättet om att kunna slappna av på ett helt annat sätt. Det hade ju varit värre att åka iväg med planen, tänkte jag säga, som är trasig. Det är bättre att få ett helt plan, tänker jag.
Och sen måste jag lägga in det, att då är man ju inte bra i första halvan av matchen, vilket Malmö var helt okej. Okay. Och sen klappar ihop. Det skulle vara mer liksom förklarligt om man hade kommit helt snett in i matchen och inte varit med från början. Men det här är ju mitt under matchen som man tappar greppet och liksom Leksand tar över. Så jag tycker det är svårt att skylla det också på förberedelserna.
Så, precis, samtidigt som Leksand får några extra timmar i sängen och fansen får några extra timmar och dricka lite läskig blask, tänkte jag säga, och bli extra taggade inför det här. Så att, ja.
Men vi har ju några lag som såg bra ut och samtidigt har vi några lag som verkligen sviktar. Jag tänker på Färjestad där också. Jag har bara sett målen därifrån, ska jag vilja känna, och det kändes väldigt svajigt. HVs som 4-0, de där har jag också sett målen, och det är ju, de ger ju bort pucken på åtminstone 3 av de HV där. Så det är ju flera lag som har en hel del att bevisa nu på den här kommande veckan.
Mm. Mm. Det gick snabbt att få några krislag i svensk hockey, och HV är väl det lag som jag är lite mest orolig för jag tycker de saknar spets och jag tror vi ställde någon tuff fråga till tränare Lund där, att det är lite för mycket myspys, och jag tycker att det där genomsyrar dem fortfarande, att det är inget jäkla namma, det är ingen som vill på något sätt bryta sitt ben för att vinna en närkamp eller vinna en match, och då är det svårt. Det upplever att SHL-lagen är ganska jämna. Jag måste flika in det där innan vi släpper Leksand då. Jag har pratat med många Leksand efter den matchen. Jag började fundera på om de hade gjort någon grej där med Malmö och förstört flygplanet, för att de sålde rekord i restaurangerna. Han som ekonomichef för Leksand noterade en vinst efter matchen på 1,5 miljoner. För de hade ju fansen i arenan i 3-4 timmar extra. Det är ganska bra att få in 7000 masar inför en match där som bara spenderar pengar. Nog om Leksand.
Nej, fortsätt.
Jag tyckte det bara var roligt för Leksand att de fick den här starten. Jag tror det var första premiärsegen på 19 år. Och om det är någonting som vi behöver så är det också lite skrällar och att det blir några av de här storlagen som liksom levererar och så vidare. För att där jag tror Leksand ändå berör ganska mycket. HVB är orolig för. Jag var och kollade på Djurgården-Linköping. Jag tyckte Linköping höll i Djurgården ganska länge där och ledde ju två gånger och så vidare. Va? Men förutom monstret i mål där så hade de förlorat mycket, mycket större.
Ja, och det ser väl lite som Linköpings problem den här säsongen. Jag tror att de kommer hänga med i många matcher. Men jag tror att just den här bristen på spets kommer ju att göra att de kommer att ha svårt att avgöra dem och ta de här poängen som ändå är det som räknas på slutet. Men jag tror inte Linköping kommer att vara utspelat liksom i massa matcher som i vissa fall var fallet förra säsongen. Men däremot så tror jag man kommer att ha svårt att vinna matcher.
Nej, generellt då, pojkar. Alltså nu har det gått en match. När ska man börja bli orolig om man håller på HV, Linköping, ja, ett lag från Göteborg, vad ska vi säga mer, Skellefteå var lite stökigt i. När ska man för de här lagen som inte levererade första omgången, när ska man som supporter till dem börja fundera på, vänta nu, vad är på gång? Vi bollar in Tellan här som spelare, när kan man känna som spelare att oj då, vi är nog inte bättre än så här?
Nej, man brukar väl köra den här klassiska 10 omgångar. Brukar serien sättas lite grann om man ser lite tendenser. Men om man bollar tillbaka till Linköpings matchen så känner jag att Linköping orkade i ungefär en och en halv period vara noggranna med sitt passningsspel. Och sen helt plötsligt så orkade de inte längre på grund av att de blev så hårt försäkrade och hängde inte riktigt med. Och då började de göra misstag och då fick monster stå på huvudet ett antal gånger. Så att det är väl där att man måste orka göra samma saker hela matcherna. Det är väl det som blir för de här, som vi har bedömt av bottenlagen, att de måste orka. Och det är samma med Oskarshamn uppe i Skellefteå. Liksom, jag tycker att gör man 4 mål på bortaplan så ska man vinna i SHL. Det går inte att släppa in 5 mål och såna grejer. Och det går inte att släppa in så pass mycket mål. Så att det är väl typ där jag ser det.
Din spaning var ju klockren. Många mål vill du se, eller tror du skulle få se, och det fick du ju.
Ja.
Nej, men det är rekordmånga mål om det är så att någon som har skrivit rätt på sociala medier för en premiär. Det blev också högsta publiksnittet, och jag vill sticka ut näsan och säga någonsin i en premiär i hockey.
Vilket är jättekul. Ja. Väldigt kul.
Över 7000 kom till matcherna.
Och en ganska blek målvaktsomgång. Jag satt och pysslade ihop veckans lag här. Och det var
Joakim Eriksson, eller?
Ja, men det var mycket stolpar och studsar där också som hängde med, som hjälpte honom där. Han gjorde det absolut bra. Jag hade hans med andra alternativ. Det skrev jag nog till och med i texten där. Men jag tog till slut Lassinantti. Och han vinner ju som vanligt på sin jämnhet och höga lägsta nivå.
Ett stabilt lag
framför sig. Ja, stabilt lag framför sig. Men generellt så finns det en hel del frågetecken, tycker jag, runt målvaktssidan. Det måste jag säga, i flera klubbar.
Men om ni får välja ett lag nu, vi vill ju inte liksom brassa på direkt efter omgången ett. Om vi ska liksom vifta med någon flagga här med någon typ av klubbemblem på som vi tycker att lite krisvarning. Finns det någon klubb som ni vill plocka fram där som ni funderar på? Jag har ju nämnt HV lite som du har varit inne på, Abis, att myspys och vad är spetsen, vad är viljan, hur väl scoutade Camara exempelvis. Många frågetecken och sådär, men har du någon lag?
Vi pratade om det här förra podden faktiskt, och då lyfte jag fram HV71 just som det laget. Så det,
och det är fortfarande, de har lite befäst den placeringen.
Ja, det har de definitivt gjort efter det här, för det var ju en otroligt märklig, så jag har sett de målen i första perioden, som jag säger, så det är tre stycken riktiga spel, eller två riktiga spelvändningar och en där man ger bort pucken fullständigt. Alltså det är som att liksom be om stryk ungefär liksom, när man kommer dit, och jag förstår inte hur man kan vara så dåligt förberedd för en premiär. Och sen såg jag också att man matchar 8 backar med en istid på mellan 10,5 och 19 minuter. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man matchar 8 backar i SHL, och det förstår jag inte heller riktigt vad tanken är bakom det.
Bra spaning. Vad gjorde du för spaning där?
Nej, men jag hade ju Skellefteå förra gången, och den håller jag fast vid faktiskt. Ja. Jag tycker inte man behöver släppa in så pass mycket mål som man gör mot Oskarshamn. Det såg väldigt kantigt ut bakåt. En del av deras toppkillar var inte riktigt så bra som de brukar vara. Så att det är lite orosmoln kring Skellefteå också, kan jag känna. Så att den här...
De särade på Jocke och Oskar. Det känns som att de har Joakim Lindström och Oskar Möller. Det känns som att man försökte i sedan Sundsvall brand. Men till slut efter några gånger så kommer de att köra ihop dem ändå. Går det att hitta en bra kedja utan att de spelar ihop?
Ja, alltså de måste ju sprida på dem. Men Jocke blir ju faktiskt inte yngre heller. Han är 35 år. Nu gjorde han ett jättesnyggt mål ändå med en fin skymning framför mål där från Payet. Men som stängt upp rakt upp i taket. Men det kändes inte riktigt som det var gamla vanliga Jocke, tyvärr, i första matchen. Men jag hoppas att han kommer igång här snart igen.
Du lyfte fram Malmö, tror jag, Thomas, förra veckan som ditt krislag, om jag ska helt ärlig. Och det fick ja, du väl också lite vatten på kvarn för efter ja, den här premiären.
Krislag, jag vart ju påhoppad av en bjässe kommer ryckte tag med bakifrån där. En 100 kilos Emil Sylvegård ryckte tag med och undrar varför jag placerar dem 12. Men ett lag ska ju komma som nummer 12. Mm. Och jag skulle vilja påstå att de är i en kategori med lag med som jag trodde, Linköping, Örebro, kanske Skellefteå där nere. Men alltså det finns ju många, och Brynäs tror jag också. Men det är ju bara en match då. Men det är klart att Malmö har, jag upplevt att Malmö har överpresterat de senaste 4 åren. De har ju 2 semifinalplatser och så vidare. Och det är klart att med lite ekonomiska problem, de går inte på de här toppspelarna de värvar. De har gått ner på en bra målvakt nu. De hade ju Nils Torp Alsenfelt tidigare. Det är klart det måste komma en dipp någon gång. Alla lag går igenom det där. Om man inte har Frölunda plånboken eller Färjestad plånboken. Och det har ju inte de. Men sen, de ledde ju ändå med 2-1. Och de kommer ju att vara ett jobbigt lag att möta. Jag tror att det mer var förberedelserna som var icke-optimala för dem.
Ja, det är möjligt. Det kan vara så. Men så det är helt klart att ska Malmö vara med där uppe. Det jag har tippat dem. Då kan de inte vara
då?
Sexa har jag tippat dem. Då kan man inte vara slarvigast i SHL. Liksom, utan Malmö lever ju enormt mycket på det här som jag var inne på med konsekvens och noggrannhet. Och det tycker jag man tummar på väldigt mycket. Både i repet mot Växjö och nu mot Lex.
Och att Peter Andersson orkar tjata.
Ja, och Sylvegård går också het. De har ju liksom, det är lite management by fear där nere.
Filander är smaskcoach också.
Ja, nu tar han lika skräcken jagan som Sylvegård, men jag hörde att han hade väl gått runt och varit smått tokförbannad där efter matchen, Sylvegård i korridorerna där och sådär, och det är lite deras, så att det gäller att de får laget med sig i det där och att man liksom orkar kräma ur ytterligare ett år då.
Och att man orkar ha den där rädslan som ni snackar om då mot de här också till slut. Det kan ju bli så att det blir grupperingar om man har så att en som är drivande och så blir det en som sitter där och bara orkar inte höra den här skiten längre liksom.
Aha. Det här är intressant, det här gillar jag. Det här tycker jag är, nu studsar det till mig som det gör ibland, Abris. Det här med att sportchefer, general manager, klubbdirektörer, kalla det vad du vill, de som är på något sätt över tränarna, ska de verkligen resa med laget, ska de umgås i omklädningsrummet eller ska man låta vara det som en fredad zon för spelarna? Jag vet om att Kent Norberg, när han var sportchef, jag tror han hade titeln sportchef i Frölunda, så fick han till slut rött kort, förbud, du ska inte vara matchdagen i omklädningsrummet. Spelarna, spelarrådet och tränarna tog det beslut att det blir för mycket. Tällan, börja. Du förstår vad jag menar. Du frågar.
Nej, jag tycker inte sportchefen ska vara omklädningsrummet. Enda gången sportchefen ska vara omklädningsrummet om det har varit en dålig period under en längre tid när han får komma ner och säga någonting. Annars så tycker jag att om man säger så, skiten ska rinna neråt. Om sportchefen ger skit till tränarna ger skit till spelarna ungefär.
Och det är så det ska gå till. Kanske alla inte förstår vad min frågeställning. Det jag menar att det blir lite för mycket oroliga miner och ansikten i omklädningsrummet. Om en sportchef kommer in, för det är ofta han som får skit utifrån om laget underpresterar. Så blir det, då kommer han in och gnäller och sparkar i papperskorgen och slänger telefonen mot någon och så vidare. Att det ger lite, det blir inte bra miljö.
Nej, och därför sportchefen inte får vara inne för mycket heller. För man vill inte att sportchefen ska vara den bästa kompisen heller.
Har du slängt ut någon sportchef eller klubbledare någon gång från någon klubb?
Det har jag säkert gjort någon gång.
Okej.
Det har jag sagt, men jag tycker att de ska hålla sig på sin plats. Sen tycker jag att de definitivt ska få vara i omklädningsrummet, men inte
de
på daglig basis.
Laget?
Ja, om det är flygresor så är det rent ekonomiskt så är det väl mer. Men jag tycker inte den sportchefen ska synas i stort sett under dagen. Det är väl typ lunch och sen får han gå på sitt hotellrum eller göra det som han gör. Men jag tycker inte han ska vara i närheten av omklädningsrummet.
Ja, jag tycker att det kan finnas en poäng att han finns med runt laget för att kunna få en helhetsbild under säsongen. Det betyder ju inte att han behöver vara med jämt och att han ska vara nere och gorma och skrika efter matcherna. Då bör han hellre ligga lite lågt. Men för att skaffa sig en bra bild av laget och hur det fungerar så tror jag att det finns en poäng i att han även reser med laget ibland och finns med runt där. Tror jag. För att bara lyssna på vad tränaren säger eller vad enskilda spelare säger tror jag att det kan bli fel också.
Så blir det ett orosmoment om sportchefen är inne för mycket också. Då blir det så här, oh shit, vad är det som händer nu? Det är oftast bäst när det är lugnt. När man inte hör för mycket från sportchefen. Börjar sportchefen komma in för mycket och bara gossa och hålla på och prata för mycket, då börjar man känna så här, oh shit, vad är det som är på gång?
Ja.
I alla fall, den känslan hade jag i alla fall.
Ja, vi har ju vår vän i Brynäs där. Nu såg jag att han var nere på isnivå i Skandinavium, Micke Sundlöv då, när han stod med laget där. Men annars vet jag ju att när han är på hemmamatcherna så har han ju ett eget örnäste högst uppe där i vad heter arenan? Är det Gavelrinken?
Ja. Det blev väl en konsekvens kanske efter EMT-affären att han inte skulle vara. Före den så stod han ju nere i spelargången.
Och då är han het, har känslor och så vidare. Och hur blir det om han möter en spelare så blåser han av en back då, som har gjort ett misstag?
Ja, nej, men det är ju fullständigt idiot, så det tycker inte jag heller. Liksom. Jag menar, hur mycket vettigt blir sagt 5 minuter efter en förlust? Liksom. Det är ju bättre att andas och det blir ju inget blir bättre liksom, att man har massa känslor utanpå till heta spelare som också är besvikna. Och så ska det in en sportchef som är het och förbannad och pressa där inne. Mm. Det blir ju inte ett dugg bättre.
Så då har vi bestämt oss. Bort med sportchefer och klubbledare från omklädningsrummet, förutom de som är nära, ytterst nära laget. Har vi någon mer spaning från första omgången? Har vi någon mer som vi måste ta upp, som lyssnar där ute, måste få några minuter att gå igenom eller känna till eller i alla fall fundera på?
Ja, men om vi går tillbaka till den matchen, både du och jag har ju till med monstret där när han fick sin smäll. Han hade ju en liten historik från förra året, han hade lite problem med huvud och nacke. Så att det var väl lite orosmoment från båda dig och mig, Thomas. Ja. Men han ställdes upp igen och körde vidare, men det är ju en enormt viktig spelare. Ja. En profil i SHL och behöva få honom skadad redan första matchen. Så vi hoppas att han mår bra. Nu efter matchen också.
Jag kollade ju upp den och det var ingen fara. Nej. Och du menar på att det var Linköpingsbacken som agerade fel där?
Ja, alltså
det... Vilket namn det var på honom faktiskt.
Ja, Linköpingsbacken, det kan vi ta reda på.
Eddie Larsson
var det, precis. Ja. Och det är ju, jag såg på Eddie Larsson efteråt också att han kände sig lite dum efteråt.
Förvånansvärt om en så pass rutinerad spelare och gör det så klantigt, tycker jag. Ja. Men
det var väl en Djurgården som drev mot mål, eller hur?
Ja, men alltså knuffan den vägen som han gjorde, det kan ju bara innebära att han landar över egen målvakt. Mm. Sen har jag full respekt att det går fort där ute och att man har uppumpat och allting. Men den är nog inte nöjd med själv efteråt. Den var inte ens nära att missa sin egen målvakt, utan det var liksom rakt in. Och sen är det ju så, får man en knuff där, man har ingenting emot att ramla in i målvakten heller, så är det. Men i det fallet så kan ingen skylla på forwarden, även om han kanske inte har något emot att ramla på monstret när han gör det så uppenbart. Eller Larsson där. Sen tycker jag också att vi lyfter fram det. Nu är man väl lite så här positiv, uppumpad och allt vad det är. Men det känns som att det kommer bli jäkligt jämnt i år, va? Mm. Till och med topplagen börjar svikta direkt lite grann.
Ja, och på Luleå då?
Örebro liksom, går lite på vatten.
Ja,
Luleå var ju liksom exemplet. Och Djurgården också till viss del då, som ändå förhållandevis enkelt tog Linköping. I alla fall andra halvan av matchen. Då. Men Färjestad är lite problem. Frölunda är problem. HV, om vi nu ska räkna in dem, där är lite problem. Så att...
Växjö.
Ja, jag vet inte alls. Liksom, det kändes väldigt så här, lite likt förra året. Lite så här långsamt och lite trubbigt och lite så där. Men det är tidigt än.
Innan vi flyger vidare så måste jag alltså göra en sista spaning. Vet ni hur många poäng Henrik Eriksson i Djurgården kommer göra den här säsongen om hans snitt från omgång 1 håller i sig?
Ja, men jag såg någonting på det. Det såg jag på Twitter, men missade var samma. Men han gjorde
två poäng. Så gångrar man det med 52 så gör han 104 poäng. Mm. Hur troligt är Henrik Eriksson gör 104 poäng?
Det kan jag faktiskt lova att han kommer inte att göra.
Nej.
Alltså, jag vet inte, jag gjort det så här.
Känner Hank för tank.
Hank till tank. Ja, men jag är glad att han får en bra start. Han missade ju hela slutspelet förra året. Vad kan jag tänka mig, helt bedrövad liksom. Han har spelat föreningen så länge. Han har inte missat en match på så 470 matcher och sen i rad hade han. Och så helt plötsligt så går Djurgården till SM-final och får spela om guldet och så får han inte vara med. Liksom. Så att, kul start för Hank. Han har jobbat hårt för att komma tillbaka.
Och så den kedjan tillför ju en dimension till Djurgården. Det tycker jag man saknade väldigt mycket i förra årets slutspel. Där, liksom. Att Henrik Eriksson var borta, Alén var borta. Mm. Liksom så här, och man åkte runt med sådana som Guter och sådana i en fjärde kedja. Och det är inget fel med dem, men det är ju inte den typen av spelare. Nu har man den här Greve och Henrik Eriksson och sådana Manuel Ågren som alla förutsättningar.
Och Valle Valterholm.
Ja,
som och Anton Hedman också som har också...
Absolut. Så att Ågren ser ju jäkligt intressant ut. Liksom. Lite sådär. Det är lite så här Fjällby.
Det var ju, ja, han har inte klippt sig på Fjällby. Länge. Så han samma.
Nej, det var två år där. Det var ungefär samma taktik som Fjällby valde.
Jag hamnade i en rolig, jag ska bara bjuda på er hur det kan funka lite. När man går på match och så efter matchen går man ner i katakomberna där på Hovet. Och sen var det populärt att dela ut hockeybibeln till folk då. Så jag stod i det, jag hade 15 biblar, så delade ut det till någon agent och så delade jag ut den till Valle Valterholm, för han stod där också och ville läsa. Och drog han ju upp Djurgårdens uppdraget med Djurgården då, men då hade inte vi med honom i laget då. Så då var det lite pinsamt när vi stod där, för jag frågade om han var nöjd med sin plussättning, och då var det så, ja men jag är ju inte ens med, så att säga, liksom.
Det är han och Fimpen som inte är nöjda med det eller plusgrejerna, var det?
Nej, men det var väl också sett på att,
platser, va?
Ja, precis. Nu vet jag inte varför vi hade inte med honom, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte ens om vi betygsatte Engqvist, att säga, men av alla de här spelarna så tycker jag han borde varit med i alla fall, eftersom han ändå har varit hyfsad honorarie. Så att bakläxa för oss då lite, tror jag.
Mm. Ja, Engqvist har ju också sagt nu, va, att han officiellt lägger av. Såg jag nu på vägen hit.
Ja, reflektion över det?
Rätt val av han. Naturligtvis tycker att han har haft en fantastisk karriär, otur med naturligtvis med alla hjärnskakningar och skador, men otroligt skicklig spelare, speciellt på att läsa spelet, tycker jag.
Men när pratade du med han sist?
Ja, några veckor sedan var det väl typ.
Hur mådde han? Vad har han för vardag?
Det funkar helt okej. Större delen av tiden så funkar det helt okej, men sen kommer det dagar där det inte funkar. Där han känner att han inte är sig själv. Så att, det var väl inget oväntat beslut. Det var väl som alla andra.
Patrik Berglund har ju redan fått hans nummer 21.
Ja, det också. Men det var naturligtvis ett bra beslut att gå vidare sitt liv. Och förhoppningsvis så mår han bra och bättre snart.
Det är ju en mängd där också. Vi har ju många nu. Det är Celine och det är Bibic och så vidare. Granström och så vidare. Så det är många som har blivit pensionerade. Grundel, Fernholm. Vi kan rabbla här i 10 minuter massa namn. Så att, ja. Det där är inte trevligt, men vi får hoppas att på något sätt att de kan ha hyfsade liv och ta hand om sina barn och ha trevliga middagar med frugan och så vidare.
Yes.
En annan stor snackis i svensk hockey är, ja, tyvärr får vi säga, det som sker inom damhockeyn just nu. Vi har en högsta liga som startade i fredags. Kanske en av de mest spännande premiäromgångar vi haft med många skrällar och så vidare. Och vi har ju den bästa damhockeyligan i världen. Det måste vi ju säga. Men just nu så pågår ju någon typ av grillakrig med tre parter. Om jag får tolka allting rätt. Spelarfacket SIKO, där damhockeyspelarna nu äntligen efter många år har gått med i. Vi har ligan SDHL då med spelarna. Och så har vi då förbundet då som ansvarar för svensk hockey i stort. Och landslagen. Från pojklandslag, flicklandslag upp till damkronorna och Tre Kronor då. Ska de liksom ha sin stora, sina stora händer och armar runt då. Men just nu så är det ju då, de kommer inte överens om ett landslagsavtal. Och det här, i fredags så gick förbundet ut och sa att nu kör de inte den här novemberturneringen. Utan de säger åt, det var väl USA och Finland och Kanada, att nu blir det ingen turnering då. För att vi får inte ihop det, vi har inget avtal. På vems sida står du, Abris?
Jag står nog lite mitt emellan, ska jag säga.
Lite svensk,
sådär. Ja, lite så. Tyckte du att det var jättetråkigt, förstår jag. Men det är som, nej, men det är, jag ser två sidor av det här myntet. Och jag tycker att det finns att göra på båda sidor, måste jag säga.
Ja. Sällan, du som har spelat i landslaget, du som vurmar lite för damhockeyn. När du har lyssnat lite eller liksom haft örat mot rälsen, vem är det som är bad guy eller bad girl?
Jag är nog lite mer som du säger. Jag är nog lite mer på tjejernas sida. Jag tycker att de borde få bättre förutsättningar för att kunna bedriva.
Men vem ska
bedriva,
betala för de bättre förutsättningarna? För igen, nu ska jag bara ta en bakgrund. Det är ju så att SDHL och ishockeyförbundet, och de har gjort ett avtal med varandra. Jag har inte sett avtalet, jag har inte läst alla paragrafer. Men i stort så innebär det att SDHL får rätten att förhandla med alla 1000 företag som finns i Sverige att göra affärsavtal med ligan. De har fått in DHL som ska sponsra runt 1 miljon om folk fortsätter att skicka sina paket. SDHL får 3 kronor per skickat paket inom DHL. Man har gjort avtal, något annat avtal såg jag i helgen. Och det har man rätten att göra nu. Det är rätten att förbundet haft tidigare. Sen hur väl de har nyttjat det vet jag inte. Men då vill ju förbundet att de ska ta ersättningar till landslagsspelarna när de är på läger. Jo, så men det är väl upp det här stå och lösa det?
Ja, absolut. Men alltså, arbetsersättningen är ju ingen fråga. För där har SHL gått in med pengar. Man gick in med pengar redan förra året som förbundet slarvade bort. Och som man har liksom lagt på andra saker. Och nu finns de pengarna igen. För nu har SHL gått in med 400 000 till. Så att det är ju en icke-fråga. För det första var det ju otroligt korkat att inte ha en bryggmodell. När man gick ifrån att då förbundet stod för ersättningen.
Men vem har varit korkad då? SHL eller är det förbundet?
Ja, båda skulle jag vilja säga. Där. Mm. Framförallt förbundet då, ska jag väl tycka. Eller de har väl på,
som har ett helhetsansvar för hockeyn.
Ja, men som har ett helhetsansvar för hockeyn. Där. För det är klart att under tre år så måste man ju se till att innan SDHL hinner bygga upp det här, bygga upp då, så att klubbarna kan betala ut någorlunda rimliga löner till sina spelare, så måste ju förbundet då i sin tur stå för de här kostnaderna under den perioden. Så det är ju egentligen, som jag tolkar det, så är det en icke-fråga med det här med ersättningen.
Fast det är ju pengar det handlar om.
Det handlar om pengar, men det är ju en annan sak. Men vi måste ju skilja på vad som är pengar och pengar.
Men det
handlar ju om försäkringsbiten. Det handlar om att man vill ha en bonus för att man går upp i AV.
Då har väl det stått reglerat i avtalet. Det är ju inte så att förbundet strider mot ett avtal.
Nej, men det finns ju, de har ju inga skyldigheter. Det är ju saker som man vill ha in i. Det här vill man ha in i.
Om jag ger dig, du får kommersiella rättigheter i ligan, men du får göra som SHL, du får ta alla kostnader som uppstår i landslagssamlingar.
Men nu måste vi skilja på det också, för jag menar, om vi tar herrlandslaget nu, så betalar ju förbundet, trots att SHL-klubbarna betalar ut löner under tiden de är där, så betalar SHL eller förbundet ut bonusar för guld, silver och brons.
Jo, men det får ju damkronorna också.
Jo, men nu vill de ha in andra parametrar i det här. De vill förhandla in andra saker med förbundet.
Men är det inte svårt att komma nu då?
Jo, men det är väl det jag säger.
Ja.
Ja.
Det är det, det förbundet har sagt. Om jag har sålt en bil till dig, ja, så kan inte du komma när jag har sålt bilen till dig. Men du förresten, du måste nog köpa takräck till mig.
Jo, men det är ju det förbundet säger nu, att det här går vi inte med på.
Nej.
Nej.
Och sen är det ju olika förutsättningar, har det varit tidigare. Men det är som när de åker iväg med landslag, så har de visst antal ledare åkt med damerna, så har de 5 eller 6 mindre antal ledare också för att liksom kunna sköta sådana grejer. Och sen får de inte spela med samma utrustning som de gör i klubblagen, utan de måste spela med liksom ett speciellt märke när de är med i landslaget och såna grejer. Så att det är mycket såna här grejer som de vill få ändrat liksom,
ja,
också.
Lite efterhand också liksom då, att det finns ju säkert, ja,
det vet vi inte helt säkert. Vi har inte sett alla fall, så är det ju.
Men jag vet ju, omsäljer jag en bil och någon köper en bil av mig, man kan inte komma efteråt att säga, ja men du, jag behöver ju ett takräck också. Ja, sen, men det stod inte.
Sen tycker jag att förbundet gör ganska pissig grej när de på samma dag som SDHL startar serien, så går de ut med den informationen och säger att de ska liksom avbryta den här turneringen. Jo, och kunna väntat lite grann.
Absolut, men det är ju ett krig man har startat. Mm. Jag menar, jag vet att förbundet var skitförbannad på SIK och damkronorna. Nu är det deras version, men de tyckte att de hade inte fått någon information om den här första strejken.
Nej, när det kom. Det kom från ingenstans.
Nu har man liksom gett sig in i ett spel här, och då får man vara beredd på att motparten också
tar till fula åtgärder. Det är sandlådenivå, kan jag tycka.
Ja. Men man kan kanske inte, för jag tror att den här bojkotten av första turneringen kom ganska oväntat, även om de säkert har skickat ut signaler, och jag står inte bakom förbundet på något sätt. Jag tycker också att damhockey, att vi måste få igång en bättre damverksamhet, alltså totalt sett i hela landet. Det handlar inte bara om damkronor, utan det handlar ju om alltså allt nerifrån, men det är ingen som har brytt sig riktigt om det här. Utan man har...
De har kommunicerat väldigt dåligt från båda håll.
Ja, mm. och då var väl det här som en sorts, liksom ska inte säga att det var en hämnd, men i alla fall att vi svarar med samma mynt. Då
det är en klassisk förhandlingsgrej, det är bara att kolla på Toronto med Mitch Marner. De går ut, helt plötsligt så läcker information att han har tackat nej till $11 miljoner om året, och så 2 dagar senare så har han signat. Alltså det är liksom, det är så här, sätta hand på pottkanten lite grann också.
Där tycker jag väl att man kunde vara lite coolare också, inse det från damkronorhåll att ja, men vi har liksom börjat spela spelet, då får vi vara beredda på att det spelas tillbaka och vara lite kyligare där, och kanske inte gå ut och börja prata om att man bajsar och att man gör det ena med det andra, utan då måste man liksom vara lite kallare där, tycker jag.
Det är öppet mål också för något storbolag där ute, om ni lyssnar nu, att gå in och rädda svensk damhockey.
Jo, men sen
pinta
är ju frågan,
in en miljon och så får man
men det är ju världens chans, det är ju bara att kolla, DHL går in nu, de visar ju alla matcher på C More och SVT. Alltså snacka om marknadsföringsmässigt, det är ju liksom öppet mål som du säger. Men ändå på SDHL.
Sen är ju svensk damhockey, alltså den krisen är ju så mycket djupare än bara liksom damkronorna. Det handlar om återväxt och allting. Jag vet inte, har vi 95 utländska spelare i vår högsta liga nu?
Man får följa vår Twitter, så blir det uppdaterat där.
Ja, han har exakta siffror, va? Men vi räknar på att det är 10 lag där. Det innebär att det är 9,5 spelare i snitt i vår högsta liga. Alltså vi har en extremt dålig återväxt, heter det, va? Och det kommer ju att bita oss i rumpan ännu mer framöver här. Det är ju liksom, vi har ett svagt damlandslag redan, och jag tror att det är stor risk att det kommer att vara ännu svagare på sikt.
Om jag tolkar er rätt då, ni står på samma sida här, det är bra att vi får inte alltid så myspysigt här, att vi står på olika håll, men ni tycker att förbundet ska ner med garden och betala vad tjejerna vill ha. Tycker ni att damkronorna har rätt till bonus?
Jag har inte sagt ett skit.
Vänta, är det okej?
Jag säger precis tvärtom.
Är det okej om jag pratade punkt?
Ja.
Tycker ni att damkronorna ska ha bonus för att ta oss tillbaka till A-gruppen?
Nej.
Nej.
Nej. Bra, då är vi, där är vi överens också.
Ja, ja, men jag är väl absolut inte så att jag tycker att förbunden ska pynta upp, bara tvärtom. Alltså det handlar ju inte om, det handlar inte alls om det. Däremot tycker jag att förbundet har misshandlat svensk damhockey under väldigt, väldigt lång tid. Och det står jag för. Och det är som en relation, fan Thomas. Om man inte petar in lite kärlek igen så dör han någon gång. Det är samma med damhockeyn. Alltså,
det
inte,
tycker jag är en bra liknande. För kärleken håller jag med om att de har gett lite.
Väldigt lite.
Men de har ju också följt sina avtal. Att de har förhandlat mest. Det kanske var synd den här säsongen att man gjorde ett avtal. Jag vet inte om det var på STHLs initiativ eller förbundets initiativ. Det var synd att STHL kom in som en förhandlingspart när det gäller affärsrättigheterna just i år, måste jag säga.
Sen finns det ju en nyckelgrej i allt det, och det är att förbundet har ingen superekonomi. Man har jättedålig ekonomi, man går back på VM-guld, man kan inte arrangera VM på hemmaplan och få in de här 60-70 miljoner som man har gjort tidigare, för man går back på VM också. Så förbundet är ju stenhårt pressat ekonomiskt, och då har man också misshandlat damhockeyn, och ingen har stått upp för damhockeyn speciellt heller. Och, liksom, och det handlar inte bara om de här tjejerna i damkronor, utan det handlar om hela vägen upp. Hur ska vi få en återväxt i svensk damhockey? Hur ska vi få unga tjejer att spela? Hur ska vi liksom, vi måste ju få upp en mängd också för att vi ska få upp en topp. Vi kan ju inte ha 20 spelare som...
Så många som möjligt, så länge som möjligt.
Ja, men såklart. Men det är ingen som har brytt sig om det här. Och det är ingen som har lagt in någon kärlek i det här från något håll egentligen.
Nej, och det kommer ju från näringslivet också. Att de får öronmärka pengar till vissa, liksom, till tjejerna eller vad som helst. Det är ju så de har gjort lite grann uppe i Luleå också. Liksom. Du ska inte säga att Luleå Hockey går in med mer pengar än vad Djurgården eller något annat lag gör. Utan vad jag har hört. Utan det är liksom specifika personer som går in och säger att de här pengarna ska ges till damerna. Liksom.
Men jag lovar att det finns jättemånga ledare på förbundet och runt om i hockeysverige som älskar att jobba med unga killar och juniorlandslag och pojklandslag och ungdomslandslag och så här. Men jag är inte lika säker på att det finns lika många som verkligen brinner för att jobba för att få fram unga tjejer. Och det är inte lika mycket, vad heter det, inte prestige, men det är inte lika coolt och sådär. Och vi måste börja jobba från grunden med, för det måste komma upp fler tjejer och få bättre möjligheter att utbilda sig.
Det här är ju ett sätt att förändra samhället. Jag har ju två döttrar som har idrottat. Ni har söner som idrottar, men i alla föreningar har varit så är det så att när man börjar som sjuåring så sitter man där på ett föräldramöte och så ställer någon representant från klubben frågan, har vi några föräldrar som vill engagera sig? Och är man på en pojksamling då räcker kanske 10 papper upp handen, jag vill vara med. När du ställer samma fråga till inför den här gruppen med där du har ett flicklag som ska bildas, så finns det oftast ingen som rycker upp handen. Det här är ju, vi måste ju ändra synen på flickidrott från början, och det här lever ju kvar så länge. Det har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Men exempelvis som damkronorna har pratat, att de har kläder som inte är anpassade för tjejer. Så ser det ut till och med i AIK fotboll, damfotboll. De får pojkkläder, de sitter som, ser för jävligt ut på dem rent och sagt. Mm. Så vi måste ju ändra samhället. Även Schibsted, Sportbladet, vi har också ett ansvar här. Mm. Våra marknadssatsningar och så vidare. Liksom. Så vi måste ändra synen från början. Då kommer damkronorna till slut få liksom en skjuts framåt. Då.
Och jag tror att det här med TV-avtalet är en jättebra grej. Att det öppnar upp, att man kan se alla matcher också.
Man förebilder och idoler.
Ja, absolut. Och det blir lättare tillgång till saker och ting. Förut, visst, man kunde ha sett matcherna tidigare också. Om man liksom lägger sig i manken till att gå och titta på matcherna. Men nu blir det mycket enklare. Och det tror jag, enkelheten är en fördel för STHL.
Ska vi ge tips till SIKO, STHL och förbundet? Är det inte att de sätter sig ner en hel dag med Bostedt och Zachrisson på SIKO? Eller han har ju en kollega där som sköter damförhandlingarna, förstått. Och Annika Lindberg på STHL och Olof Östblom och Ulva Martinsen. Alla får ju sätta sig ner en halvdag på något konferenscenter och prata ut. Det är inte det som måste ske. Och kanske några landslagstjejer där. Erika Gram tycker jag har varit ganska frekvent ut och pratat.
Jo, det gäller ju att ta ett helhetsgrepp på det här. Om man nu ska ha en damhockeyverksamhet så måste de ju ta ett helhetsgrepp på det. Lika grann som man gjorde med den här juniorutredningen en gång i tiden. Och liksom verkligen sätta en plan för hur man ska komma framåt. Och det är inte så enkelt. Alltså, men det krävs att alla inblandade liksom är med och drar sitt till det här. För annars så kommer det inte att bli bra. Och de kan släcka elden nu, men den kommer det kommer inte att bli så mycket bättre om vi inte får någon återväxt.
Sen har vi som fans ansvar också att gå på de här matcherna också. Vi kan inte bara sitta här och skrika att det är klubbarnas fel och alltihopa heller, utan vi måste ju faktiskt ta oss till matcherna också och visa intresse.
Luleå hade över 1000 på sin hemmapremiär. Övrigt så var det ju 100, 200, 300 åskådare.
Mm, tyvärr.
Men det är ju väldigt, vi ska avrunda damhockeysnacket. Jag hoppas att ni har tyckt om att vi flickar in den biten. För det berör ju, nu hör ju tempen steg i rummet här. Nu har du även liksom landslaget kommit in i det hela. Det kanske därför blir extra mycket känsla. Men att de damhockeymatcherna jag gick på i fjol. Jag var i Linköping och jag var i Djurgården och jag var i Luleå. Det är som skillnad. När jag skulle gå på en Djurgårdsmatch vet jag. Jag hittade knappt in på hovet. Det var en dörr öppen på hela hovet. Det fanns ingen personal. Det fanns ingen pressansvar eller något som är någon lyxproblem här och så vidare. Men att gå på en damhockeymatch idag. Ibland känns det som att man är på en P-talmatch i hockey. Mm. Och så kan det inte heller vara. Då tror jag att man som klubb, i alla fall de som har en SHL-klubb, de flesta klubbarna i SHL, de måste ju ha samma arrangemang. Precis som det var i Luleå AB. Kommer du ihåg det när vi kollade på en SHL-match där du och jag? Baströmman var igång, Robert Hedlund var där och Klacken var där. Det måste vara samma engagemang från klubben.
Jo, absolut. Sen finns det också en kostnadsbit i allting också som ska gå ihop. Och det finns säkert andra lag eller föreningar som tycker att det ska vara bättre på deras matcher också. Men det är en helhet och det går inte att bränna på personalen hur mycket som helst heller. Så att det gäller att hitta en mix i det där. Absolut.
Ja du Abris, i lördags så avundes jag dig. Då fick du gå på Avenyn, du fick leta ner mot Skandinavium. Du fick känna vårluften i Göteborg och se alla indianskruder och alla röda tröjor och känna glädjen då. Hur var det nere i Göteborg i lördags och matchen Frölunda-Brynäs?
Ja, det var precis som du sa, förutom att det var höstluft då möjligtvis.
Men var det inte väldigt värme? Det brukar vara
varmt. Jo, men jag måste ändå säga att det var lite så här, brittsommar då kanske vi kan kalla det för, eller vad heter det? Nej, men det är ju en ynnest ändå liksom, att få vara på den här matchen. Fullsatt i premiär för första gången på 8 år.
Glädjen
härlig stämning,
bara,
mycket ja. Fans, både från Brynäs och från Frölunda. Och det är speciellt att gå på hockey i Göteborg, det är jäkligt roligt. Och bra tryck inför matchen och... man ryser i den här line-upen om man Frölunda där, liksom. Ja. Det är häftigt. Så att det var ju, allt var ju upplagt för en riktig hockeyfest och det blev ett riktigt antiklimax.
Nu ställer jag frågor som en journalist här. Har de fortfarande samma piss i pressläktare där man, alla som väger över 80 kilo får svårt att få plats?
Ja, men det är som det är där i Skandinavien. Det är lite som hovet, att det är inte så jäkla modernt och flashigt och gott om plats och sådär. Men jag tycker det har jag inga problem med.
Utan hovet känns ju som 5 plus Hilton jämfört med pressläktaren.
Nej, det tycker jag är lite hårt. Det är lite trångt där när de ska komma förbi och så. Men herregud, det är väl ett lyxproblem i alla fall.
Och vad heter det? Introt där, var det först att ha 2 olika låtar och det bara...
Ja, det är Hjälmar av guld och sen ja. Är det Lilla syster där till Skandinavien.
Precis,
vad heter den?
Ja. Ja,
lite rock and roll där.
Så, det är väl sånt där som jag inte ser då, som man liksom vet, har de kvar allting. Ja. Men nu matchen då, vad kände du efter halva matchen? Satt du och gapade eller, och fick klofingrar när du skulle skriva? Eller vad hade du för känslor där?
Ja, lite åt det hållet var det liksom. Det kändes tidigt att det här är Frölunda riktigt, riktigt illa ute. Det kände man redan i första perioden och som sagt... 0-5 efter 2 perioder inför ett fullsatt Skandinavium. Det har ju hänt någon gång tidigare där med Djurgården varit där och förnedrat dem och sådär. Men alltså det var riktigt dålig insats av Frölunda. Jag ska inte ta någonting av Brynäs som var riktigt, riktigt bra. Men det hade kunnat vara 8-9-0 liksom i den matchen egentligen. Frölunda spelade, alltså Frölunda hade lite chanser och sådär. Men totalt sett så var man inte speciellt intresserad av att göra jobbet i 3 zoner. Utan det var ihåligt och det var trögt och oinspirerat såg det ut.
De valde inför matchen där att hissa både en CHL-banner och en SM-guld-banner. Tror det gav en signal till killarna på isen att fan vad bra vi är bäst i världen.
Fast jag tycker det är helt rätt. Det är klart man ska vara stolt över det man har presterat. Ja, och
men
det
är inte svårt att ladda om.
Fast det har väl sett lite halvknackigt ut på försäsongen också i Frölunda. Så det var väl ingen så här, klart det har varit en chock för fansen. Men det har ändå varit lite så här, ja det kanske inte står helt rätt till. De kanske behöver pilla in en till back i Frölunda liksom. Samma som Växjö också behöver. Så att jag tror att... Nu efter första matchen här så tror jag att Fredrik Sjöström är ute och ser. Och,
redan nu
så,
alltså?
Ja, det tror jag. De är förberedda på...
Jag bläddrar en tidning här. Jag tittade vår tidning från i söndags. Det är så synd att man inte ser laguppställningarna och matchvakta längre. Alltså.
Fråga mig om du vill veta.
Han har facit framför dig.
Hur var den ute i Frölunda då?
Ja, nu hade de ju även Gormley borta då. Där, så att det var ju... Man har ju egentligen väldigt, väldigt få... Det är ju Theodor Lennström och Grönlund och sen så har man...
Bergman
och... ja,
Grönlund,
Viktor Ekbom och sen har vi David Prins med på törn där också. Och så har vi Moverare naturligtvis och så är det... en back till som jag inte kommer på just nu. Nu sitter jag och läser rent i minnet här. Men alltså det där har ju Frölunda ett jätteproblem, tycker jag. Man har liksom, vi har pratat lite om det här, kanske med Sigali och Genoways frånvaro. Va? För det var ju ändå de två backarna som...
Sherifferna.
Ja, sherifferna på två olika sätt. Genoway är den spelskicklige och Sigali är den mer liksom rejäla, robusta backen. Båda de är borta, spelade mest, hade mest istid. Gormley också borta nu i premiären, och klart att då börjar det se lite tunt ut, det måste man säga. Carl Stollery hade ju naturligtvis med som back där också, den nya kanadensaren där, och han var väl kanske sämst av alla backar.
Man får ge dem lite tid, de har ju både Bergman och Stollery behöver ju tid för att etablera sig.
Men tror du inte Frölunda har varit lite chockad att Sigel lämnade också? Det kändes som att, liksom, att de trodde att han skulle stanna kvar, och sen helt plötsligt går Brynäs in och snor honom.
Får jag ge lite
honom
behind the scenes, ja, där, absolut, om den övergången?
Mm, gör det.
Jag var nere i Frölunda för några veckor sedan och flicka in här, då är säkert Brynäs input avbrist då, men Brynäs gick ju super all in med pengar.
Alltså det,
ja. Hon gav ju Gandersson pengar plus ännu mer. Mm. Bara för att vi ska ha honom. Så Frölunda har inte råd att matcha honom.
Ja, jag är säker på att det kan vara en Frölunda-version också. Brynäs betalade ju bra. Brynäs betalade bra. Jag tror att de gav Sigalé ungefär det han har haft. Det kanske lite till ungefär. Frölunda,
men varför byter han då från Göteborg ganska trevligt?
Därför att Frölunda gav honom betydligt mindre än vad Brynäs erbjöd honom.
Ja, att det var ren pengarövergång.
Ja, det är absolut. Inget snack om det. Sen får han säkert en större roll i Brynäs också. Men det är klart att Sigalé är ju ingen. Han spelar ju där han får bäst betalt, snudd på i alla fall. Men nu tror jag det ganska mycket mellan buden. Det beror ju på att Frölunda har ju lassat så tungt på sin forwardsida med både Lasu in och Sundström in nu till redan inför det var det ju SHLs dyraste forwardsida. Och då innebär att då måste man ju spara någonstans. Och där har man ju sparat på backsidan och till viss del även på målvaktssidan. Och därför inte Johan Gustafsson är kvar för att liksom, man byter bort liksom 180 eller 200 på Johan för 40 på Rubin. Va? Och sen har man även sparat på backsidan. Och det är ju, man trodde nog att Sigalé skulle vara kvar, men man var inte beredd att betala honom som toppback i ligan, och det var Brynäs. Så där var behovet mycket större också för att få in en sån spelare, så att det är väl, det tror jag Frölunda visste ju vad man, alltså Fredrik Sjöström och Lechtal är ju inte dumma, de vet ju exakt var lönenivåerna ligger i SHL, så man tog ju en chans där att Sigalé har två år kvar, han är 33 år, han vill nog gärna vara kvar här vid eran det här budet ungefär, och det var han inte nöjd med, utan fick han säg 50 000 till då i månaden i Brynäs, så då väljer han.
Han vet ju om att ska jag vara två år med Brynäs också.
Ja.
Det kanske är sista kontraktet.
Det är hans sista kontrakt, det har han sagt.
Ja, och då är det ju liksom, då går man ju dit. Men igen, de var ju inte värda, de var inte beredda. Vad kan han tjäna då i Brynäs?
Jag skulle tro att han ligger strax över 200 000.
Oj då, jag skulle säga 300.
Ja, det tror jag inte att han har.
Fast han är ju kanske en av SHLs bästa backar.
Ja, fast det är ju inte en back som gör liksom, det är ju inte en back som gör 40 poäng.
Ja, men
det är
Ryan Gunderson.
Jo, försäsongen är en sak, men det är många som har gjort mål på henne.
Jag vill nog påstå att han tjänar närmare 300.
Ja, det får stå för dig. Jag tror inte att det var så högt, men det är ändå en typ av back som inte öser in poäng, så att jag tror att...
Alltså en duktig back.
Det är absolut en jätteduktig back, men jag menar att taket för de här backarna brukar ligga, väldigt få backar som den typen som ligger över 250 000, så att så jag tror inte, jag tror han
vi
ligger...
Vi kan väl följa upp det, vi kollar upp det till nästa, vad tror du han tjänar till han?
Ja, men jag tror att han ligger lite grann mellan 2 och 250. Sen har han säkert några bonusar, lätta bonusar som han säkert kan nå. Match, antal spelade och poäng som gör att han kanske kommer över 300. Så att han kommer över 300 till slut, men han måste ändå prestera på ett eller annat sätt.
Vad känner Gandersson, tror du, Brynäs?
Ja, han hade ett jättebra kontrakt. Gandersson skulle jag tro låg runt 300 000. Det tror jag. Han var ju väldigt, de skulle bara ha hem honom då när han hade varit i Minsk där. Och Bengtsén var en prestigevärvning för Bengtsén där också. Så där fläskar han på. Det tycker jag var helt rätt. För det är en sån spelare som har allt. Liksom. Han gör både poäng och han är seriös och noggrann och klarar det defensiva spelet. Så det är inga problem med det. Men jag vet ju ungefär vad de här Everberg och Gynge och de här har fått nu. De ligger liksom runt...
Ja, vad ligger de på? Alltså, ja, alltså, inne på
Everberg... Det jag hörde på Everberg var att runt 270 000 har han i månaden.
Och sen kanske en sign-on som han fick i Schweiz?
Nej, det var väl inkluderat då i det. Okay. Liksom, att det är hans månadslön där. Det var det, att han ligger ungefär där. Och Gynge någonstans också lite mer i år, för han hade 10 månaders kontrakt. Men annars 250 hörde jag på 12 månaders kontrakt där på dem. Så att det är, alltså, då pratar vi forward som gör mycket på Erodin.
Kan
jag har
tänka. Han gått ner lite. Det känns som att mellan
det är inte så många. Alltså, Jocke Lindström har legat precis över 300 000. Jag tror att han har varit klart, eller han har varit bäst betald i SHL. Hans kontrakt tror jag har legat precis över 300 000. Men en defensiv back som kanske ligger på 15 poäng och sånt här, han kommer väldigt sällan över 250 000. Erik Gustafsson har vi ett exempel. Han vet ju exakt vad han tjänar i och med att hans vart bötfälld förra året. Och han låg väl om inte helt fel på 230 000 nu för Erik Gustafsson. Och det är ju också en liten
hint till. Det är svårt att utläsa.
Ja, men där på just på böterna så får du exakt på summan vad de tjänar. Niklas Danielsson låg också på 230 000 ungefär i sin lön.
Känns som Brynäs är ganska dyr.
Ja.
Lönebudget i år, alltså med skott och alla
de här. Jag såg en genomgång här Rudin, som en revisionsfirma har gjort. De hade högst löner i hela SHL.
Vilka då?
Brynäs.
Jaha, ja du ser. Ja, de har ju dessutom en ganska...
Då ska vi räkna med personal, alltså kansli och så vidare.
Ja.
Personalkostnad för Brynäs IF var högst del i SHL.
Mm. Det var ju dels sparkningar, det kanske var förra säsongen.
Ja, förra säsongen. Ja, ja. Man hade mycket löner som låg och
tickade med Sjödin och Janne Larsson och Bengt Sehn och Melin.
Ja, och så kanske ett stort kansli med kommunikationsansvar.
Sen har ju Brynäs, det som är med Brynäs också, att man har en ganska dyra så här, fjärde kedja med liksom Blomqvist, Alsen och Malmberg. Det är ju spelare som har varit en 7-8 år i SHL. Mm. De ligger liksom uppåt en 100 000 där. Det är inget, det är ingenstans direkt man sparar på lönerna, utan de ligger ganska högt även de lägsta lönerna.
Men du, varför vi skulle prata om Frölunda, det var för att jag, i alla fall när vi hade vårt möte inför den här podden, var inne på, men vänta, kan det här vara sista säsongen nu, eller med i förhållande till Rönnberg och Frölunda, eller kan det vara någonting att en lampa slocknar där hos dem, att de inte orkar? Jag vill inte säga att Frölunda ska sparka Rönnberg efter 60 minuter och en hemmaförlust, det blir liksom töntigt. Men jag börjar fundera på att allt har ju sitt slut. Och hur många år till tror ni att det kommer funka med Rönnberg och Frölunda? För det är inte så vanligt. Det är vanligare nu än tidigare. Då var väl 2-3 år maxlängden för en tränare i en och samma klubb. Då. Men nu år har ju Hallam och Rönnberg har varit bra många år i respektive klubb. Men jag tror att vi börjar se slutet på Rönnbergs era som huvudtränare. Sen tror jag att han kommer jobba för den där framtiden som någon typ av utbildningsansvarig eller general manager eller någonting sånt där. Men jag börjar fundera på att hur länge orkar spelarna med vår kära vän Roger?
Jag håller inte med dig där. Jag skrev faktiskt det inför förra säsongen att det var lite av ett vägskäl med Frölunda, och kommer de orka 10 år med Rönnberg? Det blir 10 år totalt om han fullföljer sitt kontrakt. Han är inne på år 7 nu. Det skrev jag inför förra säsongen. Nu vart det ju precis det svaret som Rönnberg och klubben ville ha. Det vart ett SM-guld och sådär. Och det gör ju att hans livslängd i klubben kommer ju definitivt, och jag tror att den kommer att hålla över 10 år.
Och sen
nu.
tio spelare byts ut.
Ja, det byts ju ut hela tiden. Så att det är ju inte det. Utan jag tror att han sitter bombsäkert där, om jag ska vara helt ärlig.
Ja. Det är skönt att ha en kontinuitet liksom, som spelare också. Du vet liksom vad som krävs. Du vet liksom målbilder redan när du kliver in i säsongen. Liksom. Vad är det för mål de har på mig i pysen? Vad är det för mål på mig på isen? Jag tror att det ger en trygghet också hos spelarna. Sen naturligtvis kan det vara jobbigt att höra samma röst hela tiden, men de byter lite på de assisterande platserna också.
Så att röst är också, det är skillnad att höra min röst. Den kan man väl trötta på, själva rösten. Men sen har vi frågan hur krävande rösten är. Jag är övertygad att Skellefteå valde att bryta med Bert bara för att man kände att vänta nu, vi måste få in en annan typ av röst i omklädningsrummet.
Men där var det ju spelare som inte ville vara kvar.
Ja, men
så det är lite skillnad.
Tror du alla spelare älskar Roger Rönnberg?
Nej, men de spelarna som inte är det, men där är nog Frölunda ganska tydliga med liksom att det är det här vi står för.
Det är Rogers ord som gäller.
Passar inte så finns det andra klubbar. Vill du vinna så spelar du Frölunda liksom.
Mm. Det är ju så. Alltså det är inte så jävla mysigt om man vill vinna, utan det är du behöver en jobbig jäkel, och jag får säga vad man vill om Roger Rönnberg, alltså, men han ger ju sig inte förrän det blir bra. Och jag menar, har man 5 titlar nu på 6 säsonger så står det ändå för någonting, alltså, då är man mer än en jobbig jävel. Vad det kanske behövs, men du pratar om att Bert inte var kvar, ja, hur ser det ut i Skellefteå nu, hur kommer försvarsspel att se ut i Skellefteå i vinter och så vidare, va? Så att De är viktiga, de där jobbiga också. Jag menar, Thomas Berglund har en till, va, som kanske inte, man kanske nästan kan spy på när man kommer in efter ett byte och är supertrött.
Liksom. Peter Andersson i Malmö.
Ja, lite så, va. Men jag tror att det är jätteviktigt.
Men att allt har ju sitt slut.
Absolut. Absolut. Allt har ju sitt slut. Förstår din frågeställning, och jag ställde den själv för ett år sedan, och det var lite av en vägskäl förra säsongen för Frölunda. Nu tror jag inte att det är det, utan man vet att det har fungerat inom i nyligen liksom med SM-guldet där, och jag menar att byta ut honom nu, det tror jag inte är ett alternativ överhuvudtaget.
Vad tror du att de gör då? Värva en till målvakt eller vad tror du?
Jag tror att de kommer att se över truppen. Jag tror att de måste titta lite på sin backsida där. För ska man vara, nu vet Frölunda bytte ju lite inriktning förra året med den här med spelande backsida och så. Nu har man väl kanske dragit det ytterligare ett steg, och jag tror att ska man vara ett spelförande lag som ändå Rönnberg pratar mycket om och liksom vara de som driver spelet, så tror jag att spelet från bakplan behöver bli lite bättre, och där har man nog gått bort sig lite grann, och till viss del beror det på att man la in väldigt mycket pengar på sin forwardsida och tvungen att spara lite. För nu har man ju Jakob Movera som spelar powerplay och lite sådär, var första powerplay, och det är, liksom, det är ju inte Cheyenne Way eller Henrik Tömmernes eller Rasmus Dahlin eller ja, Matt Donovan eller sådär, utan det är ju en back som ja, men en stora del av sin karriär har varit defensiva.
Men Tellan, du som har varit omkring, en krävande tränare då, hur länge dröjer innan spelare tycker att nej, nu räcker det, vi orkar inte mera piska längre?
Nej, men Joel har varit ärlig med och sagt att han tycker att det är skitjobbigt med Roger och alltihopa, men båda de två vill ju vinna liksom, och det är det som krävs. Alltså det är som Abris inne på, det är jobb varenda dag i 365 dagar om året nästan, om du ska ta nästa steg. Och det här är liksom SHL-nivå. Tänk dig nästa steg då, om du ska ta ett steg till bort till Nordamerika. Också börja vinna på den sidan Atlanten. Mm. Det är ju också, det är ju helt annorlunda liksom. Då är det 82 matcher, 81 matcher på en säsong. Nu lägger du till 30 matcher till som du ska liksom prestera, plus slutspel, plus lite mycket jobbigt resande. Plus att du har farmalag där du kan byta spelare titt som tätt på ett helt annat sätt.
Oro där,
ja, helt annan oro. Så att jag tycker att de har någonting verkligen bra, eller de har någonting på gång ska jag inte säga, men de har haft och har någonting som att de utbildar spelare också som ska ta nästa steg, utan det är det här som krävs om man vill komma bort till Nordamerika.
Mm. Jäkligt intressant möte imorgon också, tisdag där HV Frölunda i Jönköping, så det kommer att vara ett av de lagen kommer att ha en tuff vecka.
Mm.
Mm. Men igen, sa du 10 matcher till Halland? Är det då man, men Linköping hade 13 matcher i fjol.
Det brukar vara klassiska. Men då hade ju Linköping haft väldigt mycket hemmamatcher, vad jag förstod det som förra året och sådana grejer. Så att,
Monsen stod väl på huvudet.
Ja, han hade väl 94-95 räddningsprocent. Ja, sånt.
Statistik generellt tror jag, med allt möjligt. Va, från,
Corsi och alla sådana grejer.
Så skotteffektivitet och målvaktsprocent och allting. Så. Ja. Men klart, efter 10-12 omgångar så börjar du se tendenser. Sen kan du inte slå fast att det blir så. Men lag som har problem då, de har ju mycket att jobba med för att komma ikapp.
Sen tycker jag det ska bli kul att se Oskarshamn hemma också, hur de beter sig på hemmarink, för jag tror det där kommer vara deras borg, liksom deras liksom
nykomlingsbötet.
Ja, precis. Hängslen och livrem, hur de ska klara sig kvar liksom, hur de attackerar sina motståndare på hemmaplan jämfört med bortaplan.
Ja visst, och se Leksand där också kanske lite halvbakis efter det där superpartiet som var i lördags där liksom. Hur studsar de upp i en vanlig bortamatchen tisdag mot Oskarshamn? Det blir jätteintressant att se. Ja. Och hur hanterar Brynäs segern mot Frölunda? Går man in och bara kör över Linköping här på tisdag, vilket man tycker man har ett bättre lag än Linköping, eller ja, det blir ju jäkligt.
Hur ser du på Ita, Max? Går de runt och kör high five nu med alla fansen, eller?
Det är nog lite väldigt, väldigt, väldigt positivt där nu efter den där premiären, och det ska väl ha all anledning, och fansen kan väl jubla, för det var absolut en bra insats, det går inte att komma ifrån. Sen har jag väl sett i efterhand också lite på matchen där, och jag kom inte bort ifrån att Frölunda gjorde otroligt mycket märkliga saker under den matchen, och verkligen liksom bjöd in Brynäs på väldigt många sätt.
Men du, Oskarshamn, jag hörde en sån intervju här med deras klubbdirektör, han sa att de ska ha sån jobbig resa hit. Det är ju E22 man åker från Stockholm och så ner E4 till Norrköping eller Linköping, och sen viker man av där ner mot Västervik och så kommer man till Kalmar och sen till Oskarshamn. Vad är en jobbig bortaresa för en spelare egentligen? För här blir det, om man spelar Djurgården så kan jag gissa att man bussar ner till Oskarshamn. Leksand har ingen aning om de flyger till Kalmar eller om de bussar idag. Jag vet inte, men vad är en jobbig bortaresa? För de pratar ju om att spelarna ska tycka att det är skitjobbigt att komma hit.
Det blir ju det. Det blir långa bussresor. Speciellt om man börjar komma upp lite i åren. Det är ju liksom, inte jättemycket plats på bussarna. Liksom. Även fast du har ett eget dubbelsäte så blir det fortfarande väldigt stel och sitta lång tid. Liksom. Du sitter säkert och håller på med mobiltelefonen och fokuserar på den istället för på matchen. Så att, nej, det är så korta resor som möjligt. Och buss tycker jag är absolut värst. För mig. Man brukar snacka om bussben när man kommer in, och det stämmer. Det blir väldigt seg i kroppen, och det blir en väldigt speciell luft på bussar också när man sitter under lång tid. Det blir väldigt, man,
vad satt du på bussen?
Jag satt längst bak, coola killarna. Kort
men du menar på att sitter man 4-5 timmar eller ja, kanske 6 timmar så då blir man stel? Och
liksom. Stel, kantig, liksom det känns, man blir lite avtrubbad, lite avslagen kan man väl säga. Att man blir. Plus att sändningen där på brukar vara ganska pissig också.
Fundera på hur Brynäs och Leksand gör, alltså om de flyger ner till Kalmar och sen bussar därifrån eller hur de gör.
På vad Leksand har efter, de har ju hemma match på torsdag redan där, så att det är frågan om. Det är, jag tycker det är värst och det jag själv har erfarenhet av, det är väl en hemresa kan jag, när du kommer hem 3-4 på natten och kanske ska av med den där trunk och liksom in med den och ta bilen liksom hem och sen försöka lägga och sova. Det skulle jag försöka undvika så mycket det bara går.
Men det vinner ju inte Oskarshamn på, för de menar på att det ska vara jäkligt jobbigt att spela och komma
in. Jo, absolut. Jo, nej, men så är det ju. Resan ner där. Men
inte ett välfärds-ilandsproblem? Det är en jobbig bussresa, eller?
Kanske dra lite allsvenska. Alltså, allsvenskan har inte alls haft samma resurser på det sättet att resa. SHL-lagen har väl säkert bättre resurser för att kunna resa också bättre. Så för dem kanske det inte blir lika tufft. Men att flyga till Kalmar och sen ta en buss därifrån till Oskarshamn är ju inte.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det klarar de nog att hantera. Och jag tror att många lag kanske åker dagen innan där också.
Skulle kunna tänka mig att Leksand flyger ner från Borlänge till Kalmar. Och sen har de match direkt på onsdagen också hemma, eller på torsdagen hemma också.
Eller bussarna och flyger hem.
Ja, men ofta så hyr man väl ett plan under en dag. Så
att
man
får stå i Kalmar.
Att den får stå i Kalmar, så flyger man hem direkt efteråt. Så att, det är nog det som kommer hända.
Ja, vi avrundade ju förra ämnet här med flyg. Och en snackis i lördags var ju då Malmö då, som missade starttiden 15:15 uppe i Leksand. Och matchen kördes väl igång mellan 18:30 och 19:00. Tällan, du som är van med KHL och NHL och Finland och även Sverige här. Det här med att resa matchdag, är det så uppdaterat för 2019?
Jag kommer ihåg när jag kom hem och spelade i Modo ett år, då reste vi. Men då hade vi Uffe Samuelsson och Marcus Näslund. De sa alltid att vi skulle åka dagen innan. Förutom när vi åkte till, undrar om det var Timrå som var uppe då. Som vi åkte, då åkte vi dit med buss. Men annars åkte vi alltid dagen innan, även till Luleå som var 4,5 timme från Örnsköldsvik, så åkte vi dagen innan.
Är det regeln NHL att man ska vara på plats 24 timmar innan nedsläpp, eller är jag som bara tror i min hjärnbank?
Jag tror att det är någonting sånt.
Back to back visst. Då, hur gör man då?
Back to back, menar du? Om borta hemma?
Om du spelar med Toronto på fredag kväll, Toronto och Montreal. Och sen dagen efter är Montreal, Toronto, alltså 24 timmar efter. Då är det svårt.
Ja, du flyger direkt. Alltså, kommer vi spela Toronto, vi flög till Buffalo. Liksom. Det var ju typ så här, han gick knappt sätta dig ner från du landar igen. Liksom. Så det var väldigt mycket som. Jag gillade det, för jag tyckte det var skönt att vara på plats. Käka en god middag på kvällen innan och snacka ihop sig med killarna lite grann. Och sen gå och lägga sig och få en bra nattsömn. Så att. Men det är naturligtvis en ekonomisk fråga.
Man får en
hotellnatt till, det blir mat och sådana grejer. Men med Djurgården så flög vi upp på morgnarna till Luleå till exempel, första flyget. Så det är bara att hoppas att all materialen fick åka med utrustningen. Vi åkte väldigt mycket tåg. Åkte tåg till Göteborg, till Växjö. Materialen åkte då också med en skåpbil med utrustningen dagen innan. Så att man försöker nog hitta så ekonomiska medel som möjligt.
Vad ska man ställa krav på, eller hitta försöker komma på klubbarna som flyger åt en match, att man är på plats i alla fall dagen innan? Man ska inte 24 timmar innan, men i alla fall dagen innan eller kvällen innan.
Ja, alltså jag kan ju tycka att det går jävligt mycket onödiga resurser för att man ska införa en sån regel på något sätt. Däremot måste man
vara,
däremot behöver man, ja, det blir ju hotellet. Och det händer ju inte jätteofta att det blir försenade matcher, om vi ska vara helt ärliga. Däremot kan man ju vara lite mer noggranna. Nu nu kan inte jag Malmö utan och innan, men jag läste någonting som Mr. Madhawk skrev där, och han är ju väldigt insatt i Malmö, om att de använder någon budgetbolag då, och att det ofta är strul med deras plan och sådär. Och det bör man ju naturligtvis ta bort då, och vara väldigt seriösa och noggranna med dem, så att man liksom verkligen minimerar alla de här liksom slarviga grejerna som kan ske. Då. Men i övrigt då, liksom, införa en sån regel här skulle innebära enormt stora kostnader. Jag menar, ska Brynäs åka upp till Leksand dagen innan och
men inte ens i de lagen som flyger. Alltså,
som flyger, ja. Jo, men ändå, jag tycker nog ändå att det fungerar relativt bra ändå. Va? Och som sagt, kassören i Leksand var ju överlycklig över det här som hände.
Så alla
det,
var överlyckliga, kanske.
Alla var överlyckliga, utom Malmö möjligtvis. Ja.
Det har varit mycket strul. Alltså, jag har rest väldigt mycket och jag var aldrig något problem med KL med planen. Det var någon gång i NHL, tror jag, det var någon försening om vi skulle fått någon plan, någon layover någonstans. Men i SHL så har det faktiskt varit mer, man hör mera här att det är någonting som inte är något fel på planen än vad man gör till andra ligor.
Jag tror att klubbdirektörerna, eller vem det nu som bokar resa, jag tror inte ligger på klubbdirektörsnivå för övrigt, gärna titta lite på prislappen där. Jag vet om att det finns ju alltid så här små saker. Jag ska försöka bli bättre och återge det, vad som händer i ens liv som journalist. Min mailkorg i lördags, jag tror jag hade 200 mejl från flygentusiaster ute i Sverige. Jag fick även ett mejl på engelska, så att det spred sig utanför Sveriges gränser, där de undrade hur sjutton jag kunde skriva att det var dieselmotorer på det här flygplanet. För det var det Patrik Sylvegård sa till mig, att de kunde inte starta ena dieselmotorn, sa han då. Och sådär. Man kan visst tvångstarta en bensinmotor, men det kan man inte göra med en dieselmotor. Och det har väl att göra med tändstift och glödstift och så vidare. Nu kanske jag går bort, men då i själva tekniken runt en förbränningsmotor då. Men som jag har förstått det, så hade det här lilla flygplanet en typ av dieselmotor. Det här är inte så vanligt, utan det här var ett litet flygplan och så vidare. Så jag tror att de hade snikat grymt mycket. Och det låter lite otäckt också att man gör det på... För alla vet ju vad som kan hända med ett flygplan då.
Mm.
Så att, men jag vet inte hur man ska kunna göra det. Det är ju egentligen upp till varje klubb att resa som man vill. Och vill man åka luftballong till en match, då får man väl göra det egentligen, bara man är på plats.
Jag kommer ihåg, vi packade liksom i flygplanet ibland med hockeytrunkar. Liksom.
Kunde starta,
nej,
liksom.
Nej, men det kom iväg.
Vilken land var det här och vilken klubb?
Ja, det är Sverige har vi gjort det. Så att de här mindre planen har ju inte lika mycket lastutrymme, så det kommer ju ganska mycket bagage liksom, som ska med. Liksom. Så att jag tycker inte att man ska skära in på sådana grejer, för då har vi någonting otäckt som kanske händer.
Då har vi någonting som vi som kan minnas. Jag har också funderat på att flyga ganska små flygplan också. Liksom. Funderar på, alltså, alltid när man sätter sig ett Boeing och så vidare, så tycker man att allt känns så tryggt, men varje gång jag varit rädd på ett flygplan, då har det varit den värsta flygturen jag gjort i mitt liv. Det var när jag flög, om det var Chicago, Detroit eller någonting, och det kändes som att det var 22 platser i flygplanet, och det skakade och det hoppade och det hade sig liksom sådär. Så jag kan tänka mig hur många flygturer du har haft hällande som det har varit lite, man lite funderar sig på vad som händer.
De säger det ska vara som att åka på en gammal grusväg. Det är ungefär samma, man ska tänka sig så liksom.
Är det så jäkligt alltså?
Ja, vissa flyg kan vara sådär liksom. Att det kan kännas så i luftrummet liksom.
Ju större plan ju bättre. Det är en enkla tumregeln.
Jaha, då börjar vi komma i mål här på vår millöpning. Är det någon mer ni vill ta upp det? Tyckte jag var för snabb och bryta av förra gången. Är det mer, AB, som du känner att du vill ta upp nu? Eller har du liksom i ditt hjärta liksom tomt?
Flygplanspodden.
Jag sitter nästan lite stressad över att du drar över tid. Liksom,
hur långt är du uppe nu då?
Jag är 1.05 här.
Jaha, men då är vi på min millöpning i alla fall.
Ja, precis. Ja, nej, men jag tycker väl att vi matar på bra idag faktiskt, måste jag säga.
Då tackar jag väl för att ni har lyssnat, om ni har orkat hela vägen hit. Och vi hörs om några dagar igen på samma plattformar som ni har hittat den här podden.